Men Mikael, varför använder du det där trassliga programmet för att skicka mejl?
Du menar PGP? Det är precis samma skäl som varför jag skriver många av mina personliga brev för hand. Skriver under med min egen namnteckning och lägger dem i ett kuvert innan jag skickar dem.
För att krångla till det?
Ja, snarare för att jag huvudsakligen vill att bara mottagaren ska läsa det. Och med PGP åstadkommer man ungefär samma sak som när man lägger ett brev i ett kuvert och på lådan. Bara det att man gör det mycket enklare och med avsevärt högre säkerhet än om man låter brevet gå på posten.
Ja, jag har ju sett en del utav dina brev du har skickat till mig. De är ju bara en massa obegripliga skräptecken tills man kör dem genom det här programmet. Pretty good privacy tror jag det var kallat.
Ja, precis. Och de här skräptecknen gör det omöjligt att få ut texten om man inte råkar vara du och har det här programmet rullande.
Och rätt nycklar. Men sån här kryptering, vad tusan ska man hålla på med det för? Kan vi inte bara skicka det rakt fram?
Om man skickar det rakt fram utan att ha modifierat det så kan vem som helst fånga upp det på vägen och läsa det du skriver oavsett hur pass känsligt det må vara och oavsett hur pass säkert du vill hålla det.
Ja, men har man rent mjöl i påsen så är det väl ingen fara.
Även om chefer på företagen råkar ha rent mjöl i påsen så finns det ändå skäl att hålla deras kommunikation med sina anställda hemlig för cheferna på andra företag till exempel.
Ja, och jag misstänker att en del kanske inte gillar att andra läser deras kärleksbrev.
Nej, definitivt inte.
Men är det inte lite riskabelt att man kan skicka säkra meddelanden på det här sättet? Trots allt, man kan ju mycket väl tänka sig att brottslingar skickar mejl till varandra med det här och den blir oläsligt så att polisen till exempel inte kan läsa det. Det finns ju så pass bra krypton nu för tiden.
Men programvaran finns redan här. Skulle programvaran inte finnas så finns metoderna för att tillverka programvaran redan. Och brottslingarna kommer inte låta bli att använda stark krypto bara för att man förbjuder det. Eller för den delen begränsar det. De som verkligen vill använda det till inte helt hederliga syften kommer ju fortfarande använda sig av det i den utsträckning de vill. Oavsett vad vanliga, ärliga, hederliga människor gör med det, oavsett hur mycket de följer de direktiv de får.
Men trots allt, väldigt mycket av det man skriver behöver ju inte vara hemligt väl? Det kan man bara skicka i klartext.
Problemet här är rätt mycket att du vet aldrig när saker kan användas på fel sätt. Du kan säga saker i god tro eller skriva någonting som du inte har en aning om att det kan vara stötande eller riktas mot dig eller felciteras på de olika, till viss del obehagliga sätt. Det finns mycket problem med uttalanden som kommer på avvägar, felciteras, feluppfattas och sedan ger problem som de inte var avsedda att ge.
Ja, det händer ju att en del gånger när man söker arbete så tittar arbetsgivaren igenom till exempel Desha News och kollar igen vad man gjort för inlägg på olika nyhetsgrupper.
Och om du då har i alla fall en signatur med så kan du alltid peka på att de har inte sett helheten eftersom de bara tagit en bit av ditt meddelande och häftat ut. Och du kan också visa på hur helheten ser ut i och med att du har ett meddelande med signatur och med tidsstämpel i signaturen.
Vilket gör att det är svårare att förfalska också. Det här kan man ju använda också för att skicka anonyma meddelanden. Men det är väl inte bra?
Det beror på vem synvinkel man tittar ifrån. Till exempel kan det vara ytterst bra för till exempel dissidenter och regimkritiker i diktaturer att kunna skicka anonyma meddelanden för att kritisera det system de lever i. För om de inte har den möjligheten så kommer de själva att hamna i mycket stora problem så snart regimen får höra det.
Och det gäller ju även de som vill kritisera sitt eget företag. Men trots allt, är det här att skicka meddelanden allt man kan ha krypton till?
Det finns betydligt fler användningar för det. Till exempel diskuteras och införs det väldigt mycket att kunna ha handel och hantering av pengar över internet.
Ja, det låter ju lönsamt.
Och en mycket viktig komponent i det här är just att en så att säga virtuell banksedel inte ska kunna kopieras utan att man märker av det. Man ska kunna hålla ordning på sedlarna.
Jo, det låter ju användbart. Okej, jag håller med om att kryptering kan vara användbart för den vanliga medborgaren som har rent mjöl i påsen och så vidare. Men trots att polisen måste ju också kunna arbeta. Borde man inte kunna lösa det genom att okej, alla får kryptera men man får lämna in en kopia av nyckeln som man deponerar hos någon lämplig myndighet, låt säga Riksskatteverket. Så att om man beslutar då om husrannsakan eller tillåten avlyssning så kan polisen begära ut en kopia av den nyckeln.
Till att börja med har vi då samma problem som vi hade tidigare, att det finns ingenting som säger att de som inte har rent i mjöl i påsen kommer att följa det här systemet. Även om man lyckas genomföra att alla verkligen lämnar in en nyckel, så kan ju alltid en hypotetisk brottsling ta en annan hemlig nyckel som man genererar utan att lämna in en kopia till Riksskatteverket. Kanske med programvara som man själv eller någon inom hans bekantskapskrets har skrivit, med denna programvara kryptera meddelandet, sedan kryptera det med den inlämnande nyckeln, och fram till dess att man verkligen får sin rannsakningsorder och använder nyckeln för att kolla upp meddelandet, så kan man inte se skillnad på ett dubbelt krypterat och ett lagligt meddelande.
Ja, man kan ju alltid tänka sig att införa ett förbud mot att skicka krypterade meddelanden så att man kan gripa honom för det.
Men då får vi ju inga av de fördelarna med att kunna hålla kommunikation så pass säker som vi faktiskt konstaterat att vi ville hålla den. Eller att kunna hantera elektroniska pengar. För då har vi förbjudit krypto och vi har redan konstaterat att det fanns fördelar med krypto.
Ja, framförallt så finns ju problemet, han kan ju använda även det här deponerande kryptot två gånger. Han lånar någon annans nyckel så behövs det två rannsakningsorder. Och så kan man göra det många gånger så blir det väldigt byråkratiskt.
Sen har vi också det problemet att det har förekommit, även i Sverige, rätt många fall genom åren av olaga avlyssning. Alltså när polisen tar sig eget mandat och avlyssnar utan att egentligen ha domstolsbeslut på att de får det.
Ja, men det här kan man ju tänka sig att Riksskatteverket håller bättre ordning på nycklarna.
Det må vara, men även om det fungerar bra idag så behöver det fortfarande inte betyda att det kommer fungera, på att samhället kommer fungera lika bra och vara lika demokratiskt om något tiotal år.
Så att en framtida elak regim skulle utnyttja det då mot medborgarna?
Och då har de ett system redan grundmurat åt sig som ger dem de verktygen de behöver att utnyttja medborgarna. Och medborgarna är inarbetade i systemet så att de får svårare att kritisera det när det väl börjar glida över åt ett mindre demokratiskt, mindre hanterbart håll.
Det är en obehaglig tankegång. Man kan ju också tänka här på det här med att säkerhetstjänster mer och mer börjat ägna sig åt industrispionage.
Vilket innebär att kommunikation inom multinationella företag mellan olika länder med olika säkerhetstjänster som regelbundet avlyssna trafik mellan länderna, till exempel som Echelon-programmet, kan på ett eller annat sätt få oss att lämna ut den kommunikationen som ska vara intern och ofta är mycket känslig för just det företaget till dess konkurrenter.
Ja, eftersom det förmodligen inte är så svårt för CIA att få fullt laglig tillgång till nycklar deponerade i Amerika. Och på andra sidan Atlanten då motsvarande för till exempel franska, tyska eller svenska säkerhetstjänster. Ja, det är ju en obehaglig tanke. Men om vi då antar att folk håller på med krypto, är det inte ändå ganska illa här? För man kan komma undan med så mycket hemskt om det finns fri kryptografi. Jag kan kidnappa någon och sedan så skickar jag anonyma brev som inte går att spåra genom nätet där jag begär digitala pengar utav föräldrarna och de kan inte heller spåras. Är inte det trots att det är skäl att inte tillåta kryptografi?
Man kanske borde väga riskerna lite granna. mot de möjligheter det öppnar. Även idag finns det ju många tekniker som kan användas på helt fel sätt, men vi tackar ändå inte nej till att använda dem bara för att de har en potential att missbrukas under speciella omständigheter.
Plus dessutom att förbrytaren finns ju kvar vare sig det finns krypto eller ej. Men det finns ju ett annat problem också. Det här värnar ju om privatlivet så att säga. Men det blir ju allt enklare att avlyssna.
Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara något problem. Författaren David Brin har flera gånger beskrivit ett samhälle där man verkligen har dragit avlyssnandets teknik nästan till en extrem och där varje människa utan större problem kan avlyssna praktiskt taget vem som helst. Vilket då leder till att politiker och poliser blir avlyssnade, även de blir avlyssnade relativt mycket. Och om någon av dem gör något felsteg så blir detta känt och man har även säker dokumentation på att de verkligen har gjort det man anklagar dem för att ha gjort.
Avlyssning i demokratins tjänst. Lillebror ser dig så att säga.
Precis.
Så att det verkar alltså som kryptografi och den här allt billigare avlyssningstekniken verkar vända nästan lite grann på maktförhållandet mellan då individ och stat.
Vilket kan ge oss i förlängningen den sanna demokratin.
Intressant tanke. Jag får väl ta titta lite mer på den där mjukvaran, läsa lite av dokumentationen.